Ja, välkomna till dagens podd. Mitt namn är Staffan Hultgren och tillsammans här har jag som besök då Mats Hogmark. Ja, det var ett tag sedan vi träffades.
Ja, det var det, verkligen. Kul att se dig igen.
Vi ska prata om det här som händer i samhället som är väldigt beklagligt och besvärligt. Dagens våld i samhället hos barn och ungdomar och det här med ökad kriminalitet. Och det goda samtalets betydelse, det goda mötet. Och du har ju en hel del erfarenhet av det här, Mats, fast på olika sätt. Jag är ju pedagog och du är medicinare och vi anfaller här från lite olika perspektiv. Du är distriktsläkare, specialist i allmänmedicin och familjer, pratar mycket med familjer och du är med i den här podden Samtal om samtal som är otroligt intressant och som är givande. Du har väldigt stor insikt i samtalets betydelse. Och du är också tränare och koordinator i motiverande samtal i den regionen du verkar. Så du har betydande roller i det här med att möta människor. Flerårig erfarenhet och member of Motivation Interviewing Network of Trainers, MINT. Så vad säger du om det här inledningsvis du? Om det som händer i samhället? Man får ju höra en hel del om från politiker här, olika åtgärder. Men om vi börjar med, vad säger du generellt om det som händer i samhället med barn och ungdomar?
Ja, det är ju ett komplext problem naturligtvis. Som man kan angripa på många olika sätt. Det talas ju om hårdare straff, det talas om förebyggande arbete och alla möjliga olika åtgärder, och säkert behöver man göra många olika saker, men det är klart att den situation vi ser nu, det här är sommaren 2023, den situation vi ser nu är ju otroligt problematisk och jätteoroande på alla sätt och vis. Verkligen. Och vad som ska göras, ja, det är nog, det är inte en lätt nöt att knäcka, men det du och jag är duktiga på, som det här handlar om, är ju lite grann det med bemötande och samtal, och det är väl en pusselbit i det hela.
Ja, vi kanske kan bidra på något sätt om någon nu skulle vara intresserad, så kan det ju vara värt, och vi är ju naturligtvis intresserade av andra tankar och funderingar också.
Mm.
Det är tre saker som jag har i åtanke nu när vi samtalar om det här. Och det är alltså barns och ungdomars förmåga att förstå det de gör. Som jag gärna skulle vilja byta några ord med dig. Vad det finns för förmågor att förstå det vi vuxna försöker att tala om för dem då. Och vad man behöver, vad barn behöver för kompetens för att förstå vuxna. Och sedan då, vad vuxna behöver för kompetens för att förstå barn, om det är möjligt, så för att kunna prata med barn om det här, de här sakerna då. Och sen en liten avrundning med liksom insatser, ganska tydliga insatser som kanske kan vara en idé till att man kan göra någonting åt det här då. Om man tar de här sakerna i beaktande med vad behöver barn förstå? Vad behöver barn lära sig? Och vad behöver vuxna kunna för att kunna samtala om barn om det här då? Och det här våldet i samhället går ner i åldrarna. Och då är det ju väldigt vanligt att samhällets lösning, precis som du sa, verkar för att hårdare tag. Det får vi ju höra. Och det ska vara ökad straffskala. Och det ska vara tydliga konsekvenser. Och det ska gå ner i åldrarna, de här konsekvenserna då. Och det man åberopar är oftast att lösningen finns någonstans gömd bakom föräldrar, skola, polis, socialförvaltning, barn- och ungdomspsykiatrin. Alla människor som jobbar och kommer i kontakt med barn och ungdomar då. Så vi ska ta oss igenom det här. Men om jag frågar dig först nu då, så kan vi samtala om det lite grann och tankar och funderingar om vad behöver barn och ungdomar ha för kompetens för att förstå det vi vuxna menar. Vad är dina spontana tankar om det?
Det är en jättebra fråga, Staffan. Jag kan bara först lite kontext. Som sagt, jag jobbar ju som distriktsläkare och som sådan träffar jag både spädbarn, småbarn, ungdomar, deras föräldrar, deras morföräldrar. Så jag har ju hela livsspannet från 4 veckors barn till 100-åriga patienter. Så att det är ju på något sätt där i det stora spektrumet som jag verkar. Och det, jag har ju sån här barnavårdscentral och BVC-mottagning där jag träffar småbarn och deras föräldrar. Och ibland är det också mor- och farföräldrar som är med.
Mm.
Och hela den upplägget med BVC är ju förebyggande frisk och hälsovård egentligen. Det är ju dit friska barn kommer egentligen och föräldrar för att få kontroll på hur deras barn växer och utvecklas. Och ibland har man lite funderingar och orosmoln kanske som har dykt upp med hälsoproblem hos barnet. Och så. Mm. Så att hela det upplägget är ju att på något sätt skapa en trygghet där barnet, familjen känner att det är någon som lyssnar och någon som de kan vända sig till med frågor och funderingar. Och det är ju BVC-sjuksköterskor och BVC-läkare som är där.
Ja, här gör man ju en väldigt god insats när man träffar barn och familjer i de unga åldrarna. Det finns en god kompetens här i grunden.
Och är det ju. Och vi gör ju också hembesök. Eller det är inte jag som läkare utan det är våra sjuksköterskor som gör hembesök hos de här familjerna redan efter i nyföddhetsperioden och sen några gånger till under första levnadsåret. Så det finns ju, det var ett långt svar för att säga att vad behöver barnen? Ja, men barnen behöver ju ha föräldrar som på något sätt känner sig omhändertagna och trygga i kontakten med, i vårt fall då, hälso- och sjukvården. Sen lämnar ju vi över till skolhälsovården så småningom när barnen blir 5-6 år gamla.
Precis, ja.
Så att upparbeta de trygga kontakterna och, tror jag är en grund.
Ja, och det du kommer in på lite grann som jag känner igen också lite grann, barns behov är att ofta bli accepterade för den de är och att de känner att de blir lyssnade på och att de är okej där de är då.
Även och det är ju någonting som jag tänker att vi som personal i barn- och hälsovården är ju någonting som jag är noga med att försöka förmedla, även om de små barnen, de kommer ju inte minnas det vi pratar om när de är 4 veckor eller 6 månader. Men när de börjar bli sådär 3 år så finns det ju ändå en chans att de kommer att minnas att de blev vänligt bemötta av sjuksköterskan och läkaren på barnavårdscentralen.
Mm.
Och att vi pratar med dem på ett sätt som också visar att deras åsikt är värdefull. Jag är ganska noggrann med det, att på något sätt betona det här är vår agenda med dagens möte. Vad känns viktigt för dig att göra här till barnet? Så att de blir liksom delaktiga i sin egen hälsa. Och likadant att också visa inför föräldrarna att det är inte vi som pratar uppifrån och ner till barnet utan vi försöker ha en dialog, att barnet blir delaktigt och att föräldrarna blir delaktiga i hela den här processen.
När du tar upp det här så tänker jag på att hjärnforskare brukar säga ibland att hjärnan inte är klar för att förstå logiska, komplexa sammanhang och konsekvenser först efter 17 års ålder.
Till och med efter 20 tror jag.
Ja, efter 20 då. Min erfarenhet är dock att det går att krypa ner i åldrarna om man samtalar med barn på ett visst sätt. I skolans verksamhet så upptäcker vi oftast att barn och ungdomar behöver lära sig 3 saker. 3 medmänskliga saker. Och det ena är att öka sin empatiska förmåga gentemot andra barn. Och gentemot sin bror eller sin syster eller sina föräldrar. Eller gentemot samhället då. Och det andra är att man behöver förstå konsekvenser av sitt agerande, vilket man verkar inte kunna göra när man går in i de här kriminella situationerna. Och sen då att, som är rätt avancerat då, att man har strategier, copingstrategier att hantera sin vardag. Och de första tre sakerna jag tänker på då när man ska prata med barn. Alltså, om man nu ska hitta ett samförstånd med barn och ungdomar, så hur jobbar man då med att öka empatin hos barn och ungdomar? Hur jobbar man med att öka förmågan att förstå konsekvenser av deras agerande? Och se det mera kanske de lite äldre komma in på strategier, på hur man hanterar sin vardag då. Och det här med att öka barn och ungdomars empati, det är ju förskolan och barnvårdscentraler väldigt bra på egentligen. Mm. Och det kanske behövs en uppföljning av det i, när barnet blir lite äldre, hur man jobbar med det här i förskolan, som också lägger ner stor energi på det naturligtvis då, och sen också i skolan.
Mm. Nej, men nog är det väl så att en annan slags inlevelseförmåga i hur saker och ting kan te sig för andra människor, det vi kallar för empati, det är ju superviktigt för att man som barn och ungdom ska förstå att det jag gör påverkar mig, och det påverkar mina föräldrar, det påverkar andra i min omgivning.
Ja.
Och hur blir det för dem? Och det är ju såklart det är någonting man får öva sig på.
Ja,
det är alltså... och gärna tillsammans med trygga vuxna. Och jag menar, jag tycker ju bara att jag ser utifrån mina egna barn som ju börjar bli ganska stora nu. Så de har ju haft fantastisk personal på fritidsverksamheten när de har varit i skolan. Och även lärare som har varit jätteduktiga på att göra sådana här saker. Mm. Både i lek och i samtal.
Mm.
Så att det är ju, jag tänker att det måste vara ett kontinuum från spädbarnsåren och hela vägen upp i mellanstadium och högre upp också. Ja. Så jag tänker att det här är något som måste pågå hela tiden.
Och sen har vi den här kopplingen då som också är väldigt evidensbaserat med att vi påverkas, präglas av de miljöer vi växer upp i social kognitiv teori etc. Då, att vi skapar en massa kognitioner om hur man ska vara. Och det här sociala trycket då som barn och ungdomar omges i och av blir ju väldigt stark om man inte får tillräckligt med uppmärksamhet då från föräldrar eller skola, så man känner utanförskap. Så är ju oftast de här kriminella gängen väldigt skickliga på att bekräfta de här ungdomarna, så de känner sig sedda. Och då känner man att man vill vara någon. Och där i de sammanhangen så blir man någon.
Men det handlar väl om att känna sig bekräftad och sedd och behövd och ha ett sammanhang såklart.
Precis, och då är frågan då hur man kan jobba, dels jobba med barn då så att de kan komma ur de här grupperna. Så att de ser det här sambandet då. Det är ju rätt avancerat och svårt.
Ja, alltså verkligen. Och jag kan inte på något sätt hävda någon expertis i det här området. Det tror jag nog att du är bättre på som pedagog och beteendevetare. Men utifrån vad jag ser i alla fall i mitt yrke, så är det ju att när de barnen blir lite större och kommer till mig som läkare, så är det ju så tydligt att barn och ungdomar och tonåringar och unga vuxna, precis som du och jag som är i medelåldern eller i pensionsåldern, vill bestämma själva i sina liv. Och jag tror att det vet vi ju alla, att barn säger kan själv. Och det, där slutar vi ju inte att säga bara för att vi blir 15 eller 25 eller 55 eller 85 eller 105. Människor vill kunna själv i sitt eget liv och bestämma själva. Och jag tror att det behöver vi som möter barn och ungdomar påminna oss om. Och också faktiskt kanske betona för barn.
Absolut.
Att du vill säkert bestämma själv när det gäller. Jag brukar på BVC när vi har såna femårsbesök, så brukar jag, då är det vaccination som gäller.
Ja.
Och då brukar jag tidigt i de besöken involvera barnet och säga att idag, jag brukar fråga barnet, vad vet du själv om vad som ska hända då? Då brukar de ju alltid veta att de ska få en spruta, och det är de inte så förtjust i. Och då brukar jag säga det. Ja, det är bra att du är lite påläst. Så att man bekräftar barnet.
Precis.
Och sen säger jag, vill du att vi tar sprutan först eller ska vi ta den på slutet?
Ja, precis.
De får liksom inte bestämma att inte ta sprutan. Nej. För det är ett beslut som bara deras föräldrar kan fatta. Men då får de ändå någon form av självbestämmande och känner sig delaktiga. Och då säger ju de flesta, då går ju de på min linje. Jag brukar föreslå att vi tar den på slutet. Men då ibland någon enstaka gång så är de som säger, nej men jag vill ha den först. Mm. Så då förstår man att då är det avklarat och du kan ägna sig åt allt
det där. Ja, du lägger ut kontroll på ett fint sätt. Och det stimulerar ju känslan av självautonomi att man får bestämma själv.
Ja.
Och då glider vi över till nu som du har tagit upp då, att vi som samtalsledare. Då behöver vi både ha kompetens i att förstå det här sambandet med att människor har ett stort behov att vilja bestämma själv fast de inte vet vad de ska bestämma. Utan man kan ta tokiga beslut då. Och då kommer vi in på det här med konsekvenser då. Hur pratar man om konsekvenser med barn då ur ett vuxenperspektiv? Så att man tränar dem i att förstå konsekvenser. Och då kan vi bara ta det. Här kan man göra med vuxna också naturligtvis. Prata med bara vuxna om konsekvenser av olika typer av beteenden.
Mm.
Och dina erfarenheter av det här. Att väcka tankar och funderingar kring att det blir konsekvenser av olika saker. Att man gör olika saker.
Ja men... Jag tänker att där har man ju då som vuxen eller vårdpersonal eller skolpersonal eller vad man nu är, i vilken roll man nu träffar barn, ungdomar och unga vuxna, så kan man ju man kan ju ha höga ambitioner för hur det här barnet ska leva sitt liv. Och, men man måste ju också inse att det är de som på något sätt måste genomföra den här eventuella förändringen eller vad det nu handlar om. Och då brukar ju jag säga till framförallt när de börjar komma upp i tonåren att när det verkligen, de verkligen inte riktigt kan bli bestämda över av sina föräldrar. Föräldrarna har ganska lite inflytande där. Då brukar jag säga det att det är du som bestämmer hur du vill göra. Men så här, det är de här fakta som finns på bordet. Ja, jag kanske inte uttrycker mig just så, men om du inte tar din medicin så kan det bli på det här viset. Om du väljer att ta din medicin då kommer det bli på det här viset. Och sen så får man liksom försöka uttala
vad säger om
alternativen.
Det?
På, och så, vad säger du om det?
Ja, precis.
Och då, de förstår ju. Barn och ungdomar är ju smarta.
Ja, absolut. Och om man överför det här till skolans verksamhet så kan man ju också göra de här omfrågorna så att om du nu skulle lämna den här gruppen och vara med i skolan, hur blir det då för dig? Får de fundera på det då? Och sen då kommer det väl lite tankar om det som man kan förstärka eller sammanfatta. Och sen då så ställer man frågan, om du fortsätter som det är nu, det vill säga jag ifrågasätter inte ditt val, utan om du fortsätter som det är nu, hur blir det då för dig?
Mm.
Så väcker man en diskrepans, en skillnad här, att barnen kanske upptäcker att jaha, men då kommer ju inte någonting att fungera.
Ja, men det tror jag är jätteklokt. Jag menar, man kan ju liksom, du och jag som jobbar med utbildning i samtalsmetodik, vi brukar ibland uttrycka det som att motivation är bättre än motivation.
Ja.
Det vill säga att det är bättre att motivationen till en förändring kommer inifrån individen än att vi som vuxensamhälle står utanför och säger att om du inte gör som jag säger så kommer det bli så här. Mm. Det kan ju förvisso vara sant, men det är bättre om vi kan formulera det på ett sätt som gör att ungdomen ifrågas förstår att okej, om jag inte gör det de säger då riskerar jag att till exempel körkort kan ju vara en sån här sak som när man kommer upp i den åldern. Om du inte tar din medicin eller om du inte sköter ditt blodsocker, om det är diabetes eller något sånt där, så finns det en risk att du inte kommer att beviljas körkortstillstånd. Hur skulle det bli för dig?
Precis.
och det fattar ju barn och ungdomar. Absolut. Och så får de dra konsekvenstänket utav det. Och för en del så är det så långt fram i tiden så man kan inte ens tänka sig.
Nej,
det.
Precis,
men för många, man får försöka hitta sådana där målbilder som ligger så nära deras verklighet som möjligt. Nej, men då tänker jag också, om man nu skulle se just de här barn och ungdomar som riskerar att hamna i snett i form av brottslighet eller annat, att det kanske också är ett sätt att uttrycka det. Om du skulle hamna i det här gänget eller du skulle börja med den här typen av aktivitet, så finns det en risk att du inte kan senare i livet få det här.
Mm.
Vad tänker du om det?
Precis.
Mm. Så det, det man står väcker funderingar. Ja.
Och en annan sån här konsekvensreflektion som komplex, som vi kallar det för, och har använt i många år. Och det, den här situationen som du har hamnat i kommer att påverka din vardag här i skolan. Eller kommer att påverka hur du har det i din familj. Och så väcker man en tanke och så kommer frågan, på vilket sätt? Vad säger du? Ja, det är ju redan jobbigt hemma, eller det är redan jobbigt i skolan. Ja, hur menar du? Och så får man upp de här tankarna till att man ökar förståelsen av konsekvenser. Och det här vi pratar om nu då, så det väcker ju en stora tanke på liksom, alltså de som ska prata med barn och ungdomar om det här då. Vad behöver de då för kompetens för att klara av det här? För det finns ju många som är jätteskickliga naturligtvis då. Jag har ju träffat många kursdeltagare, jag har hållit på med det här i 20 år. Jag träffar ju många kursdeltagare som tycker att det låter så fantastiskt bra. Men sen när de ska tillämpa det så hamnar de i gamla vanor. Det vill säga ryggmärgsreflexerna tar över. Så.
Om jag ska komma med något svar på det, vad behöver vi i vuxenvärlden för att bli bättre på att prata med barn och ungdomar, så tror jag att en sak är att vi behöver vara nyfiknare. Så vi behöver vara mer nyfikna på deras perspektiv och deras kunskaper och idéer och deras drömmar. Alltså att istället för att utgå från att vi vet bäst och berätta det för dem och fråga vad tycker du om det här, att man faktiskt tänker, hur skulle du vilja ha det? Vad tänker du själv om hur det är? Så att vara nyfiken och att kombinera det med att hålla käften. Alltså att vi sitter på händerna och tar det lite lugnt. Precis. Att inte vi blir så hetsiga och ska liksom ställa saker och ting till rätta, utan låt dem komma på det själva.
Och det finns ju en känsla hos många att man ska få barn och ungdomar på rätt köl. Vi ska liksom vi ska trimma in dem nu så att de fungerar. Och så har de en egen vilja som inte vi är intresserade av dem. Och då blir det ju lite knepigt det här då.
Och jag tänker, när du säger så, att vi ska få dem på rätt köl, då betyder det att de är fel.
Ja.
Och vi ska se till att ställa dem till rätta. Ja, och det kanske är så att det finns massa fel i det de gör. Men det behöver inte betyda att de är fel. Nej, utan det de gör är fel. Jag tror att vi behöver också komma ihåg det. Att lyfta fram det, allt det de gör som men är bra.
Om vi vuxna ska rannsaka oss själva, så var vi inte vi helt perfekta heller, fast på ett annat sätt. Utan det är klart att man inte vet vad man ska göra när man är 8, 10, 14 år. Alltså man är ju där man är.
Jag tror att det är viktigt att vi bekräftar det som barn och ungdomar gör bra. Och ibland kan det vara svårt att som vuxen se vad ett barn gör bra. Men då kan man ju åtminstone säga att du är verkligen, om det är någon du är som begår brott, kan man till exempel, du är verkligen påhittig och kreativ. Använder du din kreativitet till ganska negativa saker. Skulle du kunna använda all den där kreativiteten på ett annat sätt?
Absolut.
Så skulle man kunna uttrycka sig. Att lyfta det positiva som oftast finns.
Ja,
finns.
Även visa empati för folk som gör fel. Att det måste vara en jobbig situation du har hamnat i, istället för att så här får du inte bete dig. Utan empati föder ju ofta samarbete då. Och då är vi inne på det här temat då, avslutningsvis här. Nu Mats kommer det ända. Temat på, alltså, vilka insatser kan man göra i samhället då?
Ja.
Och jag skulle vilja testa några tankar på dig här.
Låt höra.
Jo, var finns barn och ungdomar och var bör barn och ungdomar finnas oavsett vad de har för situation här i Sverige då? Jo, de bör vara i skolan.
Mm.
Så, och var finns då de som hanterar de här svåra frågorna, som har kunskap och kompetens om det i högre grad då? med barns utveckling och utifrån ett psykiatriskt perspektiv. Jo, det är oftast barn- och ungdomspsykiatrin och kanske socialförvaltningar och andra områden då. Och var finns de? Jo, de finns på sjukhuset och de finns på kommunen. Så, så min enkla tanke är nu...
Jag anar vart du är på väg.
Om barn och ungdomar finns i skolan så ska ju naturligtvis det finnas en representant från till exempel barn- och ungdomspsykiatrin, en välutbildad person som är koordinator och som håller i och som följer upp alla ungdomar som tillhör det här upptagningsområdet. Och att man har uppsökande verksamhet och är kopplad till en skola så man fångar upp dem väldigt snabbt. Min erfarenhet av lärare har väldigt mycket att göra och de snappar upp så här det här, men de hinner liksom inte och har kanske inte möjlighet att ta tag i det. Och det finns kuratorer som är skickliga som snappar upp en hel del men behöver stöd då. Så om vi verkligen ska ta tag i det här stora problemet i samhället så bör då en god utbildad representant då från barn- och ungdomspsykiatrin sitta i skolan och kunna göra allt det här arbetet då. Och det här kommer ju ta, om man nu säger att det här ska utvecklas under så att alla skolor har den här representanten från sjukvården och i kombination med socialförvaltningen då, med alla dessa kontakter med olika myndigheter, så kommer ju det här ta en 4 år minst att få det här klart. Om man nu tycker att det här är en bra idé, att skolan blir liksom upptagningsområdet, fånga upp ungdomarna. Och de som har hög frånvaro och som inte är i skolan och kanske inte finns skriven i en skola, de ska man då leta reda på och söka kontakt med då. Uppsökande verksamhet.
Jag tänker att jag säger inte emot dig, utan jag tror att du är helt klart inne på någonting. Man kan ju bara dra en parallell att... I dagsläget så finns det ju i väldigt många och allt fler kommuner runt om i Sverige så startar man ju familjecentraler som ju är ett samlings... Ofta, tanken är ju att det ska vara allt under samma tak där man har barnhälsovården, alltså barnavårdscentralen, 0 till 5,5 års ålder. Man har... och det består av både BVC-sköterska, läkare, psykolog, även mödrahälsovårdspsykolog och mödrahälsovårdspersonal, det vill säga barnmorskor och så vidare. Plus att man ofta har öppen förskola knuten till och att det finns också socialtjänsten, alltså barndelen från socialtjänsten. Alltså alla sitter under samma tak just för att kunna ha ett nära samarbete. Och jag tänker att familjecentraler ingår liksom i det här nationella barnhälsovårdsprogrammet. Tänk om man hade ett nationellt familjestödsprogram som löpte genom hela barnets liv, alltså skolgång och kanske till och med gymnasiet, där de här strukturerna fanns tillgängliga och att man har öppna spjäll på ett annat sätt mellan sjukvården som är oftast regiondriven och socialtjänst kommun som är kommunalt driven. Så det är bra, tänker jag.
Två saker man får tänka på ibland då, att barn som går i skolan eller som bör vara i skolan och ungdomar då, om de blir då kallade till sjukhuset eller till barn- och ungdomspsykiatrin eller till socialförvaltningen alltså de känner ju sig då, vad är det för fel på oss? De blir liksom utpekade. Det är en sak man bör tänka på, men finns de i skolan så är det en del av skolverksamheten. Att man inte förstorar upp det här, utan man liksom, det är helt okej. Okay. Vi är till för er att ni ska få en bra utbildning här. Så vi är en stödresurs då i skolan då. Så det är en sak som är viktig att ha i åtanke.
Det handlar mycket om hur man formulerar att erbjuda det här. Vi kan stötta dig som förälder att... ibland också kanske normalisera och generalisera. Ibland kan man som ungdom behöva lite hjälp och stöd, ibland kan man som förälder behöva stöd för att ta hand om sitt barn. Skulle det vara någonting för dig, så att man inte känner sig utpekad att det är någonting fel på mig?
Nej, precis. Och så ska man ju kanske komma ihåg ibland att det uttrycks då från olika håll ibland att det är föräldrarnas ansvar. Och absolut, föräldrarna har ett stort ansvar. Samtidigt då så kanske man inte har kompetensen till att prata med barn om det här, utan man blir förvånad över att sina egna barn beter sig på ett visst sätt då. Och så vet man inte hur man ska hantera det. Så att lägga lösningen på föräldraskapet kan bli väldigt svårt för att klara av den här svåra situationen vi är i. Utan vi behöver liksom professionella människor som ser till att det blir goda möten och som hjälper barn och ungdomar att utveckla empatisk förmåga, förstå konsekvenser och att utveckla strategier hur man hanterar sin vardag när man får motgångar och medgångar etc. Då. Och det är svårt för en del att jobba med dem.
Mm. Du och jag jobbar ju med motiverande samtal, MI, och där vi brukar ju säga att motiverande samtal säger inte till de som kommer för att söka hjälp, säger inte jag har vad du behöver. Utan motiverande samtal säger du har vad du behöver.
Precis.
Och tillsammans ska vi finna det. Och jag tänker på det när du säger sådär, Staffan, därför att man kan inte lägga allt ansvar på föräldrar eller på individen. Men man kan säga att du har nästan alla de resurser du behöver, och med vår hjälp så kan vi se till att du hittar dem ordentligt. Precis. Och att vi stöttar dig helt enkelt. Så att, och det tänker jag att det är väl på något sätt samhällets, hur man nu organiserar sig, samhällets roll, att göra så att individer och familjer ser att de har massa resurser, och med rätt stöttning så kan de använda sina resurser på ett bra sätt så att det blir bra. För man kan aldrig avhända sig sitt eget personliga ansvar, men man kan heller inte som samhälle kräva att individen ska kunna allt.
Precis, man har både ansvar, skyldigheter och rättigheter. Och det där behöver man ju också träna barn och ungdomar och familjer i. Att samhället erbjuder en del saker, och samtidigt så har ni en del skyldigheter och rättigheter.
Och vi som hjälpande personer behöver öva oss på att hitta en balans i att vara lagom aktiva och drivande, och samtidigt också liksom väcka den här motivationen från individer och stärka dem i att det här med empowerment, att de känner sig stärkta att själva ta tag i saker och ting.
Om man nu får ha en önskan, en dröm, så vore ju fantastiskt om de som jobbar med de här frågorna på riksnivå sätter sig ner och funderar, lägger upp en plan på 4 till 10 år. Att så här ska vi jobba nu. Och det här kräver att vi gör det här viset då. Att skolan eller andra organisationer, andra centraler och så vidare blir någon typ av uppfångningsplats där man har uppsökande verksamhet då. Och att det finns resurser på skolan som kan hjälpa skolan med det här då. Och då skulle man kunna få en organisation som kommer att bli väldigt tydlig och som också kommer att minska den här kriminaliteten av barn och ungdomar i framtiden då. Där vi fångar upp dem tidigt då. Som kanske kan vara en bättre lösning istället för att göra hårdare straff och göra tuffare konsekvenser för dem. För vilka miljöer hamnar de då i? Utan att fånga upp folk tidigt och framförallt det här klassiska exemplet med att istället för att skura golvet så stänger vi av kranen. Vi vrider av nu, så va? Men det tar några år att göra det. Mm. Ja, vad säger de om allt det här vi har pratat om nu? Så?
Intressant och löftesrikt och svårt. Det är komplext. Alltså, i den bästa av världar så skulle det räcka att vara stöttande och accepterande och lyssnande, men det kommer ju inte räcka. Så att,
nej, vi har ju...
Men det är i alla fall en god grund att stå på, tänker jag.
Ja, vi har ju ett samhälle med väldigt olika präglingar nu, med ungdomar från hela världen stort sett, och alla har olika uppväxter och olika präglingar. Så det blir svårt det här då. Och det sista steget i den här organisationsplanen då, det är ju också att man också lägger upp en plan för utbildning för de människor som ska jobba med det här då. Inom till exempel skolans verksamhet och ha uppsökande verksamhet och ha de här goda samtalen och skapa de här goda mötena där barn och ungdomar känner sig accepterade, bekräftade och känner att de är okej där du är, trots att du inte har lärt dig allt av livet ännu. Så.
Nej, men precis.
Där. Ja, men otroligt trevligt att få träffa dig och prata om det här. Jag uppskattade verkligen att du hade möjlighet och så då. Så att, vi får väl se vad framtiden har att utvisa. Det vore ju skönt när vi har hamnat lite längre fram i tiden att vi sitter där och säger att det gick.
Jag tänker att det här kanske kan ge någon som sitter på makt och pengar att tänka lite grann. Och att det kanske kan bli någon liten byggsten i någonting
större. Ja, verkligen.
Jag hoppas på det.
Ja. Vi hoppas på det och vi försöker att bidra genom att vi har spelat in den här lilla podden. Och det är flera som bidrar, så det finns massor med idéer ute i samhället. Och med kompetens och erfarenhet. Och så att vi står inte alena, utan vi är en stor grupp som kan ta hand om det här. Och oavsett vad man har för åsikter om samhällsutvecklingen. Ja, men jättetack Mats. Jag vill verkligen stort tack för att du var med och var trevligt att träffa dig igen. Då.